Bästa lyssnare, välkomna till Lundströms bokradio och in i ett samtal med den författare som skrivit en av de senaste årens mest hyllade och omdiskuterade böckerna i Norge.
Katrine Nedrejord heter jag.
Katrine Nedrejord heter hon, är född 1987 i Norge och bor sedan länge i Frankrike utanför Paris. Boken hon skrivit som rört upp känslor och gett debatt heter Sameproblemet. Den belönades med Bragepriset för årets roman 2024 och tog hem P.O. Enquists pris 2025. Nu finns den på svenska, översatt av Helena Fagertun. Den här veckan är författaren i Sverige och talar om boken inför publik i både Göteborg och Stockholm. Jag träffade henne på Litfest i Umeå. Det var i mars. Vi sökte oss upp till ett tyst rum ovanför den bullriga litteraturfestivalen för att i lugn och ro prata om boken Sameproblemet. Men vi måste börja med hennes namn. Katrine Nedrejord. Ja, så presenterar hon sig. Men det finns ett längre samiskt namn hon bär.
Jag kunde kallt mig en dom åt Samuel Eva Katrine. Det är liksom det längsta versionen av det samiska namnet mitt. Ja.
Hon är född i Hammerfest i Finnmark, långt upp i norra Norge, på god väg mot Nordkap, men inte ända fram. Norr om Alta och rejält norr om Tromsö, för att nu placera oss på kartan. Hammerfest marknadsförs som världens nordligaste stad. Här finns fjäll, sandstränder och ett makalöst kustlandskap. Ett centrum för den samiska kulturen. Och här ligger också Isbjörnsklubben, ett museum som visar upp den arktiska jaktens historia.
Det är ju väldigt få sjukhus uppe i norr, så det är väldigt många från Finnmark som är födda där.
Det står Hammerfest i passet. Det är många uppifrån som är födda där, säger hon. För det finns så få sjukhus i norr. Så jag är född där men växte upp på en plats man når med 4 timmars bilfärd från Hammerfest. Ett litet samhälle, säger hon.
Det heter Kjøllefjord, där jag växte upp. Det är ett litet sted på toppen av Norge, väldigt, väldigt långt norr.
I boken Sameproblemet växer vår huvudperson upp i Seifjord. Var hittar vi det på kartan, undrar jag.
Det heter Seifjord och det existerar, så vitt jag vet, inte något verkligt sted som heter Seifjord. Men jag växte upp i Laxefjorden, lika vid Torskefjorden, så att det var ett fint namn som gav mig lite frihet då, till att det inte måtte vara, det måtte mer symbolisera ett kyststed då. Det är Seifjord som man finner i boken.
Seifjord. Det är ett ställe som, vad jag vet, inte finns, säger hon. Men som får symbolisera en kuststad som hade kunnat finnas i Finnmark. I det landskap jag beskriver, med Markanjärga och Karatsjok, kända samiska platser och ställen i Norge.
Men jag valde bevisst att inte kalla det för Karatsjok, också för att ge mig lite frihet då.
Ja, platsen är symboliskt namngiven och ändå helt central. Det är så mycket mer än en plats för vår huvudperson här i boken. Landskapet är en stor del av identiteten. Marken är rötterna för människorna som bor här i boken.
Alltså, Markanjärga eller Karasjok, då, det ligger ju på det som vi kallar för ett älvenäs. Det är inte så väldigt höga fjäll, det är väldigt, väldigt mycket skog, väldigt mycket, väldigt fruktbar jord. Det växer och växer trär i alla hagar och ja, väldigt grönt och fruktbart. Det är liksom närmast en sån kamp mot att kunna få en egendom till att gå där med så mycket, så fruktbart som det är då.
Inåt landet växer det väldigt mycket skog. Det är så fruktbar jord att det är en kamp att få bukt med växtligheten i inlandet. Och så vid kusten har vi fjordarna med månlandskapen av sten. De kontrasterna, jag har alltid tyckt att de var så intressanta, redan som barn, säger Katrine Nedrejord.
det är väldigt kontrastfyllt och det har jag alltid syns varit så intressant som barn då också den de städerna som är reste mellan kusten så steinete och så till den här enorma vegetationen och fruktbarheten. Mm.
I boken Sameproblemet möter vi Marie Engmo. Hon har sitt liv i Frankrike. Hon har bott där i 12 år. Hon har en fransk man och hon har just fått barn. Första meningarna i boken lyder: jag har tappat greppet om den jag var. Så måste det vara. Något har gått förlorat i den här kroppen, det här huvudet, och den förlusten måste ha legat där ett tag och gett bestående men. Alla kan se det på mig i väntrummet utanför barnläkarens kontor.
Och Marie är i den speciella positionen att hon har rejst från allt hon hade och har lite sporadisk kontakt med familjen sin. Och plötsligt så känner hon på den avstånd på en måte som hon inte har gjort tidigare då. För att det är ju ett bevisst valg att hon har tagit avstånd till Norge, till Sápmi, till rötterna. Men det känns plötsligt ensamt nu som hon har blivit mor och är utlänning och främmed.
Ja, hon låter ju sig nästan bli tillintetgjord där först alltså, fast hon egentligen verkar kunna franska och
ja. Ja. Ja, det är något med den litenheten som plötsligt kan slå in över en. Och det gör ju för hon känner sig ju, som väldigt många gör i barselstiden, sårbar.
Ja, alla som bott utomlands någon gång vet hur en språklig kaxighet kan bytas till en nästan förgörande litenhet. För Marie, eller Marie som hon heter på norska, slår den till oss barnläkaren vid en vanlig kontroll av bebisen. Medan hon kämpar med att få av kläderna och lägga den lilla 4 månaders dottern på vågen. Inför barnläkaren låter hon sig själv nästan försvinna och hon kommer att gråta på gatan efteråt över att hon kuvat sig så i en situation på franska som hon en annan dag helt enkelt hade behärskat. Men hon är sårbar, Marie, nybliven mamma, i mångas ögon fortfarande efter 12 år en utlänning. Sitt samiska ursprung känner inte ens hennes franska man till. Här kommer hon från Norge, punkt slut. De samiska rötterna tror hon sig ha lämnat kvar i barndomens landskap.
När du bestämmer för att undertrycka en del av dig själv, sån som Maria har gjort, så mister du en del av identiteten din. Men du gör det ju inte helt, för du kan inte dytta väck de minnen som är där. Så den blir på en måte bara tråkka i sund, men den finns ju där beståndsdelarna likväl. Så att och känner ju på det att uansett hur mycket hon prövar att få det till att försvinna, så försvinner det inte. Det blir bara väldigt fragmenterat då.
När man bestämmer sig för att trycka undan en del av sig själv, så som Maria har gjort, så mister man också en del av sin identitet, säger Katrine Nedrior. Men inte helt och hållet, för vem kan sudda bort alla minnen man har? Maria försöker få allt att försvinna, men det gör inte riktigt det. Historien hennes blir vagare, allt mer fragmenterad, men finns ändå där.
Alltså får jag fråga personligt, har du känt något liknande? Eller är det här inte, man ska inte tänka så, att det här är din process?
Alltså det är ju naturligt att tänka, för jag bor ju i Frankrike själv och kommer från Finnmark. Men i motsättning till Marie så har inte jag tagit avstånd till där jag kommer ifrån. Men jag kunde ha gjort det. Det var ett tidspunkt i livet mitt, särskilt där jag var ung vuxen, där jag syns det var väldigt vanskeligt för exempel att vara sama i Norge. Och det var nog lite av grund till att jag förlot Norge också, sånt som Marie gör, att jag syns det var lite enklare att vara det i utlandet, att det är lättare att vara glad i Norge när jag bor i Frankrike.
Det fanns en tid i livet, säger Katrine Nedrior, när jag var i 20-årsåldern. Jag tyckte det var väldigt svårt att vara same i Norge. Och det var nog lite en orsak till att jag lämnade Norge då, så som Marie i boken gör. Jag tyckte att det var enklare att vara samisk utomlands. Det var lättare att tycka om Norge när jag bodde i Frankrike, säger hon. Men i motsats till Marie har jag inte tagit avstånd från mitt ursprung eller min bakgrund. Jag är tillbaka i Finnmark flera gånger om året och står väldigt mycket närmare mina föräldrar än vad hon gör i boken. Men boken är ändå ett slags tankeexperiment, säger Katrine Nederjord. Vad hade hänt om jag följt min unga instinkt och lust att komma ifrån och verkligen ta avstånd, om jag följt den helt och hållet istället för att leva i en mellanposition mellan kulturer med kontakterna och familjemedlemmarna kvar i mitt liv?
Hon har en väldigt ambivalent, ett väldigt ambivalent förhållande till sina rötter. Det former valgan hon tar i karriären, varför hon bor där hon bor. Samtidigt så vill hon inte veta av det.
Marie har ett väldigt ambivalent förhållande till sina rötter. Hennes ursprung formar alla val hon gör, både i jobbet och privatlivet. Och samtidigt vill hon inte veta av det, säger Katrine Nederjord. Marie jobbar som frilansjournalist i Frankrike och skriver om minoritetsspråk. Alla sorters minoritetsspråk, men inte det samiska, det undviker hon. Hon försöker verkligen att vara den icke-samiska Marie, men klarar det inte helt. Hon ser en suddig bild av sig själv i skyltfönstret och tänker om den suddiga hon ser: du saknar själ. Det är många små händelser som under väldigt många år fått att bli för slitsamt för henne att träda fram och leva som samisk.
Det är väldigt många händelser av väldigt många år som dytter hon undan det samiska, som gör att det får inte lov till att bara vara en etnicitet eller en kultur som hon tillhör. Det hela tiden må komma med det, enten positivt eller negativt. Det får aldrig bara vara ett neutralt faktum om hon. Och det syns att bli väldigt slitsamt att leva med då.
Den samiska identiteten får aldrig bara vara ett neutralt faktum om henne. Antingen ses den som något väldigt positivt eller väldigt negativt. Det får aldrig bara vara något som hon tillhör. En avgörande scen när Marie på djupet förstår det här skildras i boken. Hon är på en utställning av en konstnär och diktare. Det står inte utskrivet vem det här är, men som läsare är det inte så svårt att lista ut att det gäller Nils Aslak Valkeapää, samisk författare, musiker och konstnär. Han dog 2001 och han vann Nordiska rådets litteraturpris 1991 för sitt diktverk Solen, min far. Marie besöker en utställning med hela hans livsverk och stannar upp framför en video som visar prisutdelningen av Nordiska rådets litteraturpris.
Och där går han upp på scenen. Men det hon lägger märke till, det sitter den norske statsministern Gro Harlem Brundtland, var det på det tidspunktet, och nekter att applådera och riste på hodet istället. Och Marie klarar inte att komma sig vidare. Utställningen har blivit stående och ser på repeat och repeat den här ena scenen, för det är liksom, det blir så symbolsk. Representanten för den norske stat klarar inte att applådera när en samisk författare äntligen för första gången får liksom den stora anerkännelsen. Det blir istället en hoderisting.
Pristagaren Nils Aslak Valkeapää går i videon upp på scen. Men det Marie lägger märke till är den norska statsministern Gro Harlem Brundtland i publiken. Hur statsministern på videoupptagningen vägrar applådera pristagaren och istället sitter och skakar på huvudet. Marie kommer sig inte vidare i utställningen. Hon blir stående och ser samma video, samma scen, om och om igen. Det blir så symboliskt, säger Katrine Nederjord. Representanten för den norska staten klarar inte att applådera när en samisk författare äntligen för första gången får detta stora erkännande. Till slut så handlade det inte om statsministern, säger hon. Det handlade framförallt om den symboliska gesten från staten Norge. Den totala avvisningen av det samiska.
till slut så handlade det om statsministern, det handlade om hon bara som en sån symbolisk gest från staten Norge, den totala avvisning av det samiska.
Mm. Finns det här på TV alltså?
Jag har varit på den utställningen och sett den videon och stått och sett den videon. Så jag vet att hon sitter där och rister på huvudet, och det var det känt att hon gjorde för att han kom upp med det samiska flagget på scenen och gjorde en politisk handling utav det, och det likte inte statsministern då.
Jag har själv varit på den utställningen och sett den videon och stått och sett den om och om igen, säger Katrine Nedrior. Nils Aslak Valkeapää kom upp på scenen med den samiska flaggan och gjorde en politisk handling av det hela, och det gillade inte statsministern, säger hon. Kände du lika starkt som Maria i boken gör, frågar jag.
Ja, det var extremt provocerande.
Ja, det var extremt provocerande, säger hon. Faktum är att Nils Aslak Valkeapää citeras här i boken Sameproblemet. Till mamma och pappa står det först i boken. Och sen kommer diktarens ord. Samefrågan är fortfarande olöst. Ett citat hon hittade under sina efterforskningar som ledde fram till titeln på själva boken Sameproblemet.
Ja, titeln kom ganska sent egentligen, men kom där jag läste en politisk pamflet av Nils Aslak Valkeapää som dök upp flera städer i boken från 70-talet, som är hyperaktuell idag. Den på norska översättelsen så heter den Hälsing från Sameland, där han skriver om stort och smått av det samiska. Och där dukker det här begreppet upp, samespørsmålet. Och samespørsmålet och sameproblemet, det är översatt lite olikt omkring i boken. Men jag skjønner då alltså att det var ett legitimt uttryck på 70-talet. Och googlade lite runt och fant ut att ja, det var nästan banalt, lite som klimaspørsmålet, liksom ett ja, känt politiskt problem. Och då tänkte jag att det är ju akkurat det här som jag skriver om handlar om. Det handlar om vad som händer när ens existens, ens kulturella identitet blir till ett politiskt problem som måste lösas.
Titeln kom ganska sent, säger hon. Men kom när jag läste en politisk pamflett från 1970-talet av Nils Aslak Valkeapää. Hälsning från Sameland. Han skriver om stort och smått runt det samiska. Och där dyker begreppet upp. Samefrågan, sameproblemet. Begreppet översätts på båda visen i boken. Jag förstod då, säger hon, att sameproblemet var ett legitimt uttryck på 1970-talet. Lite som klimatfrågan. Ett känt politiskt problem. Då tänkte jag, säger hon, att det är ju precis det här som jag skriver om. Min bok handlar om vad som händer när ens existens, ens kulturella identitet, blir till ett politiskt problem som måste lösas. Att vara norrman till exempel, säger hon, är ju fullständigt oproblematiskt. Det kan man vara utan att det blir en norrmanfråga. Svensk är det utan att det blir en svensk fråga eller ett svensk problem. Men det samiska blev alltså under 1800-talet, säger hon, ett politiskt problem som måste lösas. Allt det som sker efteråt med människovärdet hos de här personerna och det de växer upp med formas av det, säger Katrine Nedrior. Som slagits av hur aktuell och relevant Valkeapääs text om samerna på 1970-talet känns idag.
Ja, han skriver bland annat om naturingrepp, och för vart fall för Norge så är mycket av de här problem kommit för fullt till nordliga Norge. Det är ett stort problem med overturismen nu. Så mycket av det här är ju dessvärre mer aktuellt än på länge.
Nils Aslak Valkeapää skriver om ingrepp i naturen, säger hon. Om turismen som förstör samisk kultur. Det är dessvärre mer aktuellt än någonsin, säger hon. Överturismen är ett stort bekymmer i norra Norge. Han skriver om vikten av internationellt samarbete mellan urfolk. Han skriver om olika aspekter av samisk kultur, om jojken som är relevant i en ny musikgenre. Nils Aslak Valkia Pää säga till henne. Han verkar ju försöka göra det du försöker göra i din bok. Att skriva också för icke-samer. Att förklara för andra.
Allt det här är ju ting som jag fortalt och fortalt och fortalt. Och så bara kunna sätta det i en bok och förklara det en gång för alla. Är ju väldigt dejligt. Det är väldigt dejligt att ha sagt det som är där. Och att tror det trengtes for veldig mange i Norge er uvitende om samisk historie. Det har vært veldig mye av leser tilbakemeldingene mine der. Det har vært sjokk da. Ante ikke at det var sånn her. Og som folk har sagt til meg, jeg trodde bare samene klagde for ingenting. Men nå skjønner jeg jo at det har vært gode grunner til at vi protesterer og ja, klager på behandlingen. Og en roman eller en film eller kunsten da kommer jo litt tettere på mennesket enn en historiebok gjør da. Som et supplement til det du leser i historieboka så kan det være litt fint å komme nært inn på. For eksempel Marie Engmo.
Hva jeg berättar i boken om samernas historia, förtryck och kultur, säger hon, är sånt som jeg har berättat om många gånger när jag varit runt och pratat om mina tidigare böcker. Så jag tänkte att det hade varit så härligt att ha en bok där allt stod nedskrivet. Och det är väldigt fint att ha allt sagt och samlat i boken Sameproblemet, säger hon. Jag tror dessutom att det behövdes. För väldigt många i Norge är ovetande om samisk historia. Det har varit väldigt mycket läsarrespons på den här boken, berättar hon. För många har läsningen varit en chock. Folk har sagt till mig, jag som trodde att samerna klagade för ingenting. Nu förstår jag att det har funnits goda skäl till protester. En roman eller en film eller konst, säger hon, kommer ju lite närmare människan än en historiebok gör. Som ett tillägg till det vi läser i historieböckerna kan det vara väldigt fint att komma nära in på, till exempel Marie Engmo. Vår huvudperson, vår frilansare och nyblivna mamma i Frankrike, som mitt i steget får ett bud om dödsfall i släkten hemma i Norge. Det är hennes mormor som dött, en människa som betytt oerhört mycket för henne. Det är en begravning hon inte kan missa.
Det är hennes akko. Och hennes akko, det är då bestemor, säger vi på norsk, eller mormor, säger du, man kanske på svensk. Är hennes morsmor. Och också hennes geimi. Det är ett annat samisk ord som betyder navnesøster. Hon heter Marie för att hon är uppkallt efter akko. Och i samisk kultur så är det ju sån att en geimi, en navnesøster eller en navnebror, det kan brukas för bägge kön, det ordet. Man har liksom arvet mer enn bare navnet. Man har arvet en del av den personen. Man vet ikke helt hva alltid, men det er et sånt sterkt bånd mellom de som er geimi. Og det gjør du også. Det her båndet gjør at det er helt umulig for hun å ikke likevel reise tilbake når akko dør.
Maries mormor er også hennes geimi. Det er et samiskt ord som betyder namnsyster, berättar Katrine Nedrejord. Marie er uppkallad efter sin mormor. Och i samisk kultur ärver man mer än bara namnet. Man har ärvt en del av den personen. Man vet inte riktigt vad, men man vet att det är ett starkt band. Och Marie har genom åren tänkt mycket på det här, för att hon verkligen beundrar sin mormor. Hon har funderat på vad i mig har jag ärvt av mormor med namnet. Bandet gör att det är omöjligt för henne att inte resa tillbaka när mormor nu har dött.
Marie säger väl att kallar väl för ett vardagsmänniska, för hon är ju inte ett människa som vill få några artikel i några lexikon eller ja, liknande, men hon har ju likväl liksom märkt den här bygden. Hon var ju feminist, kvinnesakskvinna, sameaktivist. Hon drev lite med kunst och hantverk. Hon var extremt aktivt uppdra i den här boken av 5 barn. Det är lite annorlunda än min akko, men och tog sig utdanning till trots för att det var stark motstånd mot att kvinnor skulle göra det i Finnmark på det här tidspunktet. Så hon har liksom en sån där en aura av liksom samisk idealkvinna, för att den samiska idealkvinnan har alltid tänkt på som är en som är extremt arbetsam, som gör först och främst väldigt väldigt mycket.
Min mormor och jag, säger hon, vi heter båda Katrine. Hon dog 2015 och i en del scener i boken finns sånt som hänt mig, men långt ifrån allt. Marie tvingas tillbaka till Finnmark, till sitt samiska ursprung. Hon tvingas tillbaka på plats och sörja mormor. En människa som inte kommer att få någon artikel skriven om sig, men lämnar stora avtryck i bygden. Mormor var feminist, säger Katrine Nedrior. Samisk aktivist, höll på med konst och hantverk. Här i boken har hon 5 barn. Det skiljer sig lite från hur min egen mormor hade det. Hon utbildade sig trots att det fanns ett hårt motstånd mot att kvinnor i Finnmark skulle göra det på hennes tid. Hon har en aura av samisk idealkvinna, säger Katrine Nedrior. En sorts kvinna som jag alltid tänkt på som extremt arbetsam. En som gör väldigt, väldigt mycket. Gör och gör.
Hon läser för alla bygdas barn högt. Har läsestunder så det kommer liksom barn från hela bygden dit och får liksom litteratur. Då. Mm. Drar litteraturen för allvar in i släkta och har liksom böcker i alla rum i huset sitt. Och, ja. Det är det ju väldigt många som är chockerade över. För alla tror när jag säger att jag är same att då kan jag inte ha vuxit upp med böcker. Det är något som jag må ha liksom lärt på norska skolan om. Men det är inte sant. Ja.
Mm. Hade din mormor böcker?
Ja, hon hade böcker i alla rum och läste ju på 3 språk och ja, hennes far igen också var liksom kunde Ibsen på rams, så det är inte sånt att same är lika olitterär eller inte böcker.
Mormor har läst högt för traktens barn. Hon har haft läsestunder och det har kommit barn från hela bygden till henne och fått litteratur. Hon är den som på allvar har dragit in litteraturen i släkten och har böcker i alla rum i huset sitt. Just det är det många läsare som har blivit chockerade över, säger Katrine Nedrjord. Folk verkar tro, när jag säger att jag är samisk, att då kan jag inte ha vuxit upp med böcker. Det måste varit något som jag fått mig till godo genom den norska skolan. Men det är inte sant. Min mormor hade böcker i alla rum och läste på 3 språk. Och hennes pappa, han kunde sin Ibsen utan till.
Det är bara så otroligt starkt.
I boken Sameproblemet kommer minnena över Marie när hon väl är tillbaka. Hon minns hur mormor och hon kunde sitta tysta ihop och vara nära. Hur mormor började förlora minnet på äldre dagar. Hur hon som dement fick en blick som liknade ett litet barns. Hur till och med en sån kraftfull person kunde förlora kraft. Och så ögonblicken när mormor plötsligt var tillbaka igen.
Ett sånt ögonblick där var kanske sån 16-17 år och hon huskade vem jag var igen, för då hade hon börjat att glömma vem jag var. Och bara sa sån, åh, det är du som är så flink till att skriva. Och så missade hon det igen då, men det var väldigt starkt.
Ja, det var bra. Ja. En push också framåt. Ja. Skriv.
Ja, ja, ja. Men hon var sant, jag var som Marie så var jag väldigt sån skoleflink och hon sa var alltid väldigt upptagen att jenter måste ta utbildning och ha egna ben att stå på. Och var sånt på att jag skulle bli läge då. Men så hade hon funnit, jag hade varit på besök och skrivit men funnit en sån hel papperskurv full av historia och då hade hon ringt till mamma och sagt nej, hon ska bli författare.
Under ett sånt ögonblick, när mormor var tillbaka ur sin demens, var jag 16-17 år och hon kom ihåg vem jag var. Och bara sa så här, åh, det är du som är så duktig på att skriva. Och så var hon borta igen. Men det var väldigt starkt, säger Katrine Nedrior. Precis som Marie var jag själv väldigt förtjust i skolan och mormor som värnade om kvinnors utbildning och ekonomiska självständighet sa att med så bra betyg ska ju du bli läkare. Men så hade hon hittat sånt jag skrivit. Jag hade nämligen varit på besök hos henne och skrivit och skrivit. Och mormor hittade en hel papperskorg fylld av mina berättelser som jag slängt. Då ringde hon till mamma och sa: nej, hon ska inte bli läkare. Katrine, hon ska bli författare.
Jag älskar den där scenen att hon ska ha potatis till allt.
Ja, det är ju något som mina grannonklar som jag också snackat med sån i efterkant om hon då. Och så fortalte som hade tagit dem på den fina restaurangen i Oslo, på en sån indisk restaurang. Så kom servitören och spurte om det smakte. Ja, men det var ju inte ordentlig middag utan potet.
En pregnant detalj jag som läsare av boken känner igen från norra Sverige är bokens mormors sätt att vilja ha potatis till varje måltid. Spelar ingen roll om man går på den finaste restaurangen i Oslo. Utan potatis var det ändå inte riktigt en ordentlig middag. Och serverar man spaghetti hemma kommer den ändå med potatis till. Runt mormor brinner en eld i den här boken. Och när Katrine Nedrejor minns henne får blicken en extra gnista. Runt Marie Engmo och hennes samiska existens fladdrar däremot elden, tar sig och stryps, flämtar och saknar ibland syre. En del av den samiska identiteten är språket, nordsamiskan som talas i släkten men som varken Marie i boken eller Katrine Nedrejor helt och hållet behärskar.
Nej, jag lärde ju inte samisk på skolan och mamma, även om hon snackade samisk, så snackade inte hon det med oss. Så jag var ganska sint på henne, så jag började liksom att ta sådana kurs. Det var sån, jag vet inte, 10-12 år. Jag var ju lite upptatt av språk allerede då. Så jag satt liksom själv med sådana brevkurs med samisk. Jag snackade mycket bättre fransk än jag snackade samisk då, för att säga det sån. Dessvärre.
Jag lärde mig inte samiska i skolan, säger hon. Och även om mamma pratade samiska gjorde hon inte det med oss barn. Jag var ganska sur på henne för det. När jag var i 10-12 års åldern satt jag själv hemma med en beställd brevkurs i samiska, säger hon. Men det var svårt att lära sig på det viset. Jag pratar ju mycket bättre franska än jag pratar samiska dessvärre, säger hon. Det fanns en föreställning på 1980- och 90-talen att tvåspråkighet kunde vara skadligt för inlärningen. Att det var bättre att satsa på ett språk och lära sig det ordentligt som barn. Jag lärde mig norska samtidigt som jag var omringad av samiskan hemma. Det var både mammas och våra släktingars språk. I boken Sameproblemet finns scener där Marie är tonåring och är på fest hemma hos nya kompisar. Och mitt i öldrickandet börjar någon prata om samerna. Vad hade ni gjort om det kom hit en fjällfin jävel, säger en kille runt bordet. Och killen som Marie blivit kär i svarar: jag hade hämtat pappas jaktgevär. Och fast Marie är yngst och ny i gänget säger hon: jag är ju same. Det blir tyst. Och sen skrattar killen som hon är kär i till. Jo, säger han. Men du är ju inte som dem.
Jag kan väldigt många av de scenerna där hvis Marie är på fest och får höra liksom våldstrusler mot samer, så har jag suttit på fest och upplevt akkurat detsamma och känt en sån väldig förvirring, för att hvis du tar avstand fra alle som hater samer på kysten, så har du ingen venner. Så du må på en måte, ja, hun må på en måte ha alliert, hun kan ikke stå helt alene, så hun må på en måte bite i seg en del av det da. Ja, og det er jo forvirrende, for det kan være mennesker man er glad i, men så vet man at en del av den man selv er, den samiske delen, den liker dem ikke.
Jag har själv suttit på fester och upplevt samma sak som Maria här i boken gör. Och känt en sån väldig förvirring, säger hon. Om jag skulle ha tagit avstånd från alla som hatade samerna där jag växte upp, ja, då hade jag inte haft några vänner alls. Maria i boken kan inte stå helt ensam. Hon måste tugga i sig en del av samehat. Och det är förvirrande att göra. Det kan gälla en människa man är kär i. Men så vet man att en del av den man själv är, den samiska delen, den gillar han inte. Han kanske faktiskt hatar den delen.
Än så länge ser han på hon som ett undantag, men att tänka att hvis jag bara tar han med mig till Markanjärga och han får möta många samer och ser att han liker dem också för det är hyggliga folk, så kommer han till att förändra sig. Men det som sker är ju då istället heller att han bara utvider undantaget. För idén same för han klarar han inte att göra till något annat än negativt. Och det har jag ju sett liksom.
Den norska pojkvännen i boken ser på den tonåriga Marie som ett undantag. Och hon tänker att bara jag tar med honom hem och han får träffa många samer och ser att han gillar dem också, för de är ju trevliga människor, ja, då kommer han att förändra sig. Men det som sker är istället att han bara utvidgar sitt undantag för ett bestående hat inom honom mot samer. Ja, men din familj är ju trevlig. Ni är inte som dem.
Vi kan ju klä på oss minoritet, den synliga minoritet. På ett vis, med en gång vi tar på oss kofta så blir vi plötsligt synliga samer, men vi kan gå lite inkognito i gata utan tydliga samiska tecken. Och då är det ju sånt att hvis du tar på dig kofta och du är i ett samiskt miljö så är det helt uproblematiskt. Men hvis du plötsligt ska göra det och du vet att du är synlig minoritet och kanske den enaste, så kostar det lite. För att du gör dig själv till en skyteskiva. Och för en förälder vill ju inte göra barnet sitt till en skytteskiva. Och det här är nog väldigt många samer som är eniga med mig i att man, hvis man tror att man är eneste same, så tänker man ju gärna över det två gånger för man tar på sig samedrakt.
Boken genomsyras av ambivalensen inför den egna kulturen. Längtan efter att till exempel bära kolt och klä på sig den synliga minoriteten. Längtan efter det som paras med insikten om att det kan kosta att gå runt i offentligheten i kolt. Man kan bli en måltavla, säger Katrine Nedrejor. Och det gör att man tänker sig för två gånger. Tänker över vart man ska och vilken väg man ska gå om man ska bära kolt. Jag minns när jag hade skrivit en samisk teaterpjäs som hade haft premiär och jag skulle vara med i morgonsoffan på TV i Oslo. Och var tvungen att åka tidigt på morgonen in till studion i kolt.
Jag hade sån samisk teaterstycke som premiär och skulle vara med på frukost TV i Norge i Oslo, och då måste jag dra grytidigt om morgonen till TV-studio i kofta. Och mora mi sa, du kan inte ta buss eller trikk, det tør jeg ikke. För folk kan vara fulla, ja. Berusade i gata så tidigt, ja, mitt på natten. Så hon beställde taxi då, och det är ju lite den värderingen man gör då. Ja.
Min mamma var tydlig. Du kan inte ta bussen eller åka tåg. Folk kan vara fulla, berusade på gatan mitt i natten. Så hon beställde taxi. Det är såna avvägningar man hela tiden gör.
Vad tänker du om det?
Nej, det är, och hade ju helt rätt att det kan bli fort bli obehagligt. Nu upplever att det blir bättre och bättre i Oslo i vart fall fordi det er et ganske stort samisk miljø, og de er etter hvert mer og mer vant til å se folk i kofte, så der er kanskje ikke det verste stedet lenger. Men det er ikke alle dager du orker å ta på deg kofte, at du ikke tenker at jeg har ikke motstand i meg i dag hvis det skulle komme noe ubehag, og andre dager så kan du føle deg liksom, ja, på toppen av verden og null problem, bare kom med det dere har å si. Så det kommer jo litt an på dagsformen.
Mamma hade ju rätt, säger Katrine Nedrejord. Det kan snabbt bli obehagligt. Nu upplever jag att det blir bättre och bättre i Oslo. Folk har vant sig vid att se folk i kolt, så det är kanske inte det värsta stället längre. Men det är inte alla dagar du orkar ta på dig kolten, säger hon. Somliga dagar finns inget motstånd i mig att uppamma om det skulle uppstå en obehaglig situation runt min klädsel. Och andra dagar så kan man känna sig på toppen av världen, ha noll problem. Och man känner mot omvärlden att bara kom du med det du har att säga. Så det hela beror rätt så mycket på dagsformen.
Men jeg har jo, min sønn, han har en kofte, jeg hadde til og med tatt den med meg hit med en feiltagelse, nå er jeg sammen med den kofta som jeg har på meg selv. Så det ble litt glad i morges når jeg så på den fine lille barnekofta hans som hang der. Den er jo så fin, så jeg har jo valgt, har ikke tatt valget enda, men jeg har tatt valget at han ble døpt i Paris i kofte, og ja.
Min son, säger Katrine Nedrejord, han har en liten kolt. Jag råkade till och med få med den hit upp till Umeå av misstag. Den kom med i packningen tillsammans med min egen. Jag blev så glad när jag packade upp här och fick syn på den lilla barnkolten. Den är så fin. Marie i boken, hon har vid bokens slut ännu inte bestämt sig för om hon ska klä sitt barn i kolt eller ej. Det finns en scen där hennes mamma kommer med en blå, väldigt vacker liten kolt och vill att Marie tar med den hem till Frankrike, klär sin lilla dotter i den, fotar och skickar bilden hem till Norge. Marie tvekar. Men det gör inte jag, säger Katrine Nedrejord. Min son döptes i sin kolt i Paris och han ska få bära den vid lämpliga tillfällen.
Han ska få lov till att ha den på de anledningarna där det passar.
Boken Sameproblemet har fått både flera bokpriser och många läsare. En del hatiska, arga och upprörda. Och samtidigt finns det de som hört av sig och velat berätta att boken har förändrat hela deras syn på den samiska befolkningen. Det trodde jag inte när jag skrev den, säger hon. Det är mer än jag kunde förvänta mig.
Det trodde jeg nok ikke når jeg skrev den boken at jeg kunne gjøre, men opplevelsen min nå er jo at en del mennesker faktisk har forandret sitt syn på den samiske befolkningen etter å lese den, og det er mer enn jeg kunne forvente da.
Katrine Nedrejord med boken Sameproblemet, översatt till svenska av Helena Fagertun. Du och jag. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.